Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Vill ha tillgång till hela 2 timmars avsnittet plus en timmas eftersnack där vi går in på elefanten i rummet med Horace Engdahl, så ska du surfa in på patreon.com/gottsnack och bli just det, Patreon. Trevlig lyssning, bing bong.
Måndag 21 juni, klockan är 7, i dagens avsnitt Horace Engdahl om alla sina drev, vilket var värst, ångrar han någonting, hur hanterar han kritik, varför är han försiktigt positiv till Putin, är han team Linda Skugge eller team bebishjärnorna i debatten om sågningen av cancerboken En ensam plats, vad tycker han om Cissi Wallins avbön, hur pratade man om känslor i hans barndomshem och varför kände han länge att hans värde låg i hans prestation och varför vill han göra annorlunda med sina egna barn, när grät han senast, varför fick han halva USA emot sig efter en intervju, varför var han rädd rädd för sitt liv när folk krävde ett Nobelpris till Astrid Lindgren? Vilka egenskaper hos sig själv har mest utvecklingspotential? Vilken ful kulturyttring är hans guilty pleasure? Sa han att fotboll är för bönder för att han blev sist vald på gympan? Vilket är hans livstema? Kan någon annan musiker än Bob Dylan få Nobelpriset? Och hur var det med tjejerna när han var ung? Dessutom stort nyordsquiz. Vet han vad boomer och intimitetskoordinator betyder? Dessutom pest eller cooler. Skulle han hellre starta en podd med Cissi Wallin eller aldrig mer få dricka vin? Dessutom allt om haveriet vid ingång kupp och nostalgikvart om snusk och förnedring på MSN. Eftersnack för Didonas Patreons. Vad pratade han med Bob Dylan om när de sågs? Hur är Horras relation till kulturprofilen idag? Vad tycker han om sexscenen från min bok? Vad tycker han om Jan Guillou och Camilla Läckberg? Och vad är det som gör att han ibland känner sig stensäker på att han är en bra person ibland? God morgon!
Superunkaren Gregor.
Det är inte okej. Det här är en fläckmassero.
Det är finalveckan. Och så trycker vi på här ända in i slutet.
Kanna på, kanna på, vilken kanna på.
Dagen? Är det fredag nästan?
Torsdag.
Torsdag.
Ja, då åker väl vi, va?
Ja.
Men hur blir till Bianca Meijer på Österled.
Det
är midsommar.
Ja, vi tre och Lina.
Det är Jonathan Unge, det är Ola Söderholm, det är
jo, men är det spikat?
Och det är Felix.
Det är Felix.
Det är Felix. Det är som alla ser.
Jag frågar en gång till, är det spikat?
Ja, det är spikat.
Det kan vara.
Tills någon vänder på hammaren så drar man ut spiken.
Den hammaren som har spikat spiken har även en sån här klyka.
Det har den.
Det får man säga.
Klykan är aktiv.
Det blir kul.
Ja, det blir kanon.
Vi körde
skitmysigt.
Vi körde kanske sände vi på midsommar förra året. Ja. Ingen som lyssnar.
Men det var någon snubbe som kom och hämtade öl och så.
Ja, folk har checkat ut redan. Det är 21 personer som lyssnar live nu. Och de människorna, de ska ha tack. Varmaste tack. Vilka är de här människorna?
Ja, det är så mycket.
Någon vill jag förstå vilka de är.
Ja. Vi hade ju chansen att träffa lite lyssnare i helgen. Vi kommer in på det där.
Ja, men det kan vi komma in på.
Ja, vi Jesper dyker eventuellt inte upp.
Inte alls.
Jag vet inte. Alltså, han brukar ju aldrig vara med än, alltså det får man
inte
säga.
Perfekt, för inte
han brukar, alltid vara sen, men han brukar nästan aldrig vara med än 3 minuter sen. Alltså.
Vi kan ju också prata om Horace Engdahl. Vad vågar man?
Jag vill börja med att berätta att jag ska få all ära för den här bokningen också. Det är ju typ det största jag gjort på Gott Snack kanske.
Ja, hur gick det här till då?
Jag var då på en båtklubb vid Hornstull.
Ja.
I Pålsundet.
Ja, just det, den.
Och där träffade jag en man som jag skulle intervjua för att göra ett inslag för journalistutbildningen om en konflikt som har uppstått där mellan typ...
Nu kommer han.
Ja, nu kommer han.
Okay, du.
Men vänta, fortsätt Felix. Du måste få avsluta.
Tjena, Jeppe.
Tjena.
Du måste få avsluta det här.
Ja, men en konflikt som har uppstått mellan
båtklubbsägarna
och trafikborgarrådet i Stockholms stad, Daniel Heldén.
De är konfliktorienterade båtklubbsmänniskor.
Men och det som hände då var att på slutet när vi filmade här så bara kommer en man in i bild och börjar snacka så här. Och jag bara, vad fan är det här? Jag känner igen honom. Och då var det liksom total då kognitiv dissonans att se Horace Engdahl i blåställ.
Hade han blåställ?
Ja, han hade blåställ och så här,
vilken grej.
Höll i typ en skruvmejsel. Så jag fattade inte att det var han.
Ja, det var det väl.
Jag tycker att det var det.
Gott snack. Nu håller jag så.
Oj.
Då har vi fått sällskap av den the one and only. Får man väl ändå säga.
Ja, det får man säga.
Finns det fler människor som heter Horace Engdahl på den här planeten? Det gör det väl inte?
Nej, inte Horace Engdahl. Det
nej,
finns
det kan de.
Men Horace?
Ja, några stycken finns det ju. I den engelska världen så är det inte ett så ovanligt namn.
Nej.
Men i Sverige är det väldigt ovanligt.
Ja. Var kommer det ifrån? Horatius?
Ja, Horatius, kanske. Det latinska Horatius. Det är den engelska
formen. Men vem var Horatius då?
Ja, han var diktare. Ja, han var en riktigt hyfsad diktare kan man säga.
Och, han gick an.
Ja, han gick an och går väl fortfarande an för de som kan latin speciellt. Men namnet var ju rätt populärt under en period. Det fanns en fransk version, Horace. Och på engelska så säger man då Horace. Och jag är egentligen döpt efter en sjöhjälte, Horace Nelson. Som ju,
amiral,
som, han var amiral och han vann
Napoleons
flotta, Lord Nelson.
Ja, det är det.
Och han hette Horace Nelson. Sen kallades han av sin älskarinna för Horatio. Hon tyckte det var mer romantiskt, den italienska formen. Så det är den formen som har gått vidare. Men han hette egentligen Horace. Och min pappa var sjöofficer.
Ja. Där har vi kopplingen till.
Hans mamma var från England, så att på det sättet blev det Horace. Men jag menar, det gör ju att man blir inte förväxlad så väldigt ofta, kan man säga. Men i Sverige i alla fall.
När googlar man dig så hamnar man rätt.
Det tror jag kan garantera.
Eller först, innan vi går in på det här smaskiga med akademin och delat Nobelpris, men en grej jag såg också på din Wikipedia-sida är att du är litteraturkritiker, men inte bara, du är även danskritiker.
Ja, faktiskt.
Ja, berätta.
Hur kritiserar man dans?
Man skriver ju om dans och säger man, det är så kvalitetsbedömande, men framförallt danskritikens uppgift är ju att ge läsaren en uppfattning om vad det innebar att se föreställningen, så att säga. Hur den såg ut och i vilken atmosfär den föregick och i vilken stämning den försatte åskådaren. Vilken värld som steg upp, så att säga, i utrymmet mellan åskådaren och dansarna. Och det är inte utan vidare lätt. Det finns inget riktigt förutbestämt språk för det. När jag började med det här, jag hamnade i det rätt mycket av en slump faktiskt, så fann jag att jag var tvungen att lära mig ett nytt sätt att skriva för att kunna frambesvärja dansens realitet. Och det finns vissa typer av dans där det kanske är lite enklare därför att den har ett berättande innehåll. Det har ju många klassiska balletter. Ja. Då kan man i viss mån uppehålla sig vid det och hur de olika rollerna tolkas så. Men det är egentligen fusk, därför att det är inte det som är ens uppgift som danskritiker, utan det är att bedöma själva dansandet, själva den fysiska framträdelsen. Och när det gällde modern dans och postmodern dans och alla de former som sedan har kommit, den nya dansen och allt vad det kallas, så hjälper ju inte alls den där kryckan, man. För den finns inte, det finns ingen berättande innehåll. Det finns kanske vissa symboler, det finns en titel, ibland finns inte ens det.
Inget
tydligt. Du måste utgå helt rått ifrån vad du ser framför dina ögon. Ja. Och så ska du få detta att fungera, en artikel som inte får bli tråkig, och den får inte bli fysiskt beskrivande på ett mekaniskt sätt. Utan
armen gick till vänster, lite, tänk inte höger.
Ja, nej, men det måste
hoppa
vara
upp och ner, bakåtvända kepsar.
Lite trollkar faktiskt med orden för att lyckas med detta. Jag tycker att detta utvecklade mig som skribent på ett väldigt väsentligt sätt. Jag började skriva danskritik i Expressen nästan exakt samtidigt som jag började skriva litteraturkritik där.
Var är vi då i tid?
Då är 1980. Ja. Och sen gick jag ut till Dagens Nyheter 2 år senare, och då blev jag dels, så att säga, första skribent för dans, och var det under hela 80-talet. Så att jag skrev 50 artiklar om året.
Och har det dött?
Jag satte mig målet att se alla föreställningar i Sverige.
Oj.
Jävla högt.
Alla typer av dans. Jag kanske inte lyckades helt, men jag lyckades i stort sett.
Men det känns som att ingen kunde axla din fallna mantel sen. För finns det ens någon danskritiker?
Nej,
sen
har det väl varit si och så. Det har gått upp och ner, va? Men det är svårt att försvara detta område som är relativt litet i förhållande till de andra områdena på samma sida. Och på den tiden låg ju danskritiken på teatersidan, som inte sorterade under kultursidan utan var en nyhetssida. Vilket var ganska roligt, för att jag kunde då, om föreställningen inte var det för länge på kvällen, så kunde jag cykla upp till tidningen och skriva direkt sittande på reaktionen, så att artikeln var inne dagen på.
Mm. Ja, just för nyheterna gick snabbt.
Då hade jag deadline 10:30. Så jag hade ofta ungefär en timme på mig att göra artikeln.
Och fan, alltså, apropå att utveckla som skribent.
Och bara, det kan jag rekommendera. Ja. Jävlar, du kan lära dig att tänka 4 gånger snabbare än du trodde.
Ja.
Därför att du är helt enkelt tvungen. Mm. Du sitter ner, du kan inte hålla på och tjafsa med din första mening, du måste komma direkt så här. Och gör en det är min erfarenhet, då föds artikeln av sig själv. Och jag brukade jämföra då de artiklar jag skrev på det här sättet på en timme sittande uppe på allmänna redaktionen på DN med de som jag sen hade skrivit som tog en hel dag, för det gör det ju då, man har en hel dag så tar en hel dag. Men de var inte ett dugg bättre.
Men liksom, vad ledde in dig på så här, att litteraturens storhet? För att det så verkligen känna att wow, det här är något som griper tag med på riktigt liksom, och inte bara
En väldigt avgörande sak var faktiskt den svensklärare jag hade de 2 sista åren i gymnasiet. Okay. För att han var en enormt begåvad pedagog och en fascinerande personlighet överhuvudtaget, som förde en dialog med sina elever och inte minst med litteraturen som hjälpmedel. Och då fick jag upp ögonen för vad man kan säga med en dikt till exempel, eller en litterär text överhuvudtaget. Jag tror att han var avgörande för det, för min orientering. Och sen gjorde jag värnplikten på Försvarets tolkskola. och lärde mig ryska då under utbildningen där. För att uppgiften för oss var ju att förhöra ryska krigsfångar om vi skulle råka i konflikt med de stora grannarna. Och då kom jag in i den ryska litteraturen genom språket. Och jag läste Pushkin och Lermontov och Dostojevskij.
På originalspråk?
På originalspråk. Och det tror jag också gav mig en stark impuls. Så att när jag sen kom ut så bestämde jag för att nej, det får bli humaniora. Och ja, på den vägen är det, kan man säga.
Är det för dig, om du läser någonting och vet, ja, får du liksom typ så här gåshud eller en känsla att du bara, okej, det här är bra?
Ja, samtidigt som det är på ett intellektuellt plan. Det här låter ju förfärligt trivialt att uttrycka det på det här sättet, men det är faktiskt precis så det
nej,
är.
Nej, men
det är ju helt riktigt. Och jag kan jämföra med dansföreställningen faktiskt, är ännu tydligare där. Va? Jag fanns så småningom, jag har jobbat några år i GMP, jag känner mig säker på mina kvalitetsomdömen framförallt. Då fann jag det att, då säger jag går ut och tittar på en ny grupp som framtiden i någon källare, så var det ju mycket då på 80-talet. Okej, de har ingen budget, ingenting, va? Men det kan finnas superbegåvade människor där. Man vet aldrig i förhand, det kan också bara vara folk som fått för sig att de ska syssla med ett område inte passar för, va? Det är ju vanligt. Och då ser du, så blir det mörkt och föreställningen rullar igång. Du kan säga, inom 30 sekunder så vet du om det här är strunt. Eller om det är begåvat.
Inte det typ som om man träffar en ny person på en dejt eller så? Det är lite samma där. Kan vara. För att man så här...
Ja, men då måste jag gratulera. För jag tycker att...
Vad tror du kring den här plågade konstnärsmyten? Finns det någonting i det?
Gör man bättre myten, konst? Myten finns.
Ja, men gör man bättre konst om man är...
Ur smärta kommer
konst. Ja, det är ju den romantiska uppfattningen att det är lidande geniet och att, som Wille Kyrklund brukar säga, att det måste finnas en spricka i instrumentet. Vem har inte en spricka i instrumentet?
Ja, exakt.
Man då.
Ja.
Det låter snuskigt.
Nej, jag tror att det där är mycket löst prat faktiskt. Ja.
Kan vi på rak arm komma på någon sån här stor konstnär liksom, som har känts jävligt rimlig alltså, i sitt liv? Alltså, du vet, inte
missbrylla. En av de allra största kan jag nämna, Goethe.
Ja, var han chill.
Han stod på båda benen. Han hade ett bra liv, han blev gammal. Ja. Och han uträttade oerhört mycket vid sidan av sitt diktande.
Det får man säga.
Och dessutom är han en av de allra största författarna i världshistorien. Så att...
I princip alla så här, antiken var väl bara så här, nästan adel liksom, som satt
och... Men vi vet ju inte hur de mådde på insidan för det.
Horatio var faktiskt son till en slav.
Så pass.
Det var trauma.
Trauma är för starkt, men det var ett socialt underläge.
Vad bra att vi... Fan, det känns skönt att du säger det, för jag tycker också lite tröttsamt det där. Att det skulle
vara... Folk försvarar ju bara det för att få fortsätta leva destruktivt och bete sig illa.
Det är sant. Det är ett sätt att köpa sig tillåten asocialitet.
Ja, exakt.
Och det är ju det konstnärsmyten är till för, skulle jag vilja säga. Mm. Det är därför den har skapats.
Att män ska få bete sig.
Ja, det är speciellt män det handlar om.
Det
finns inte riktigt samma rörelseutrymme för tjejerna, men män ska få supa och svina och hora och låta bli att betala sina räkningar.
Eller som vi kallar bara, vivörliv.
Ja, vivörliv. och det där ska vara okej därför att man är ett geni. Lägg märke till, nu sitter vi och skrattar här i en radiostudio, men det är många som tror på det här fortfarande. Mm. Och vad värre är, nu kommer det allra värsta, det finns de som väljer konstnärsyrket.
Konstnärsyrket ska välja dem, menar du?
Ja, och de väljer den här tillvaro av tillåtna socialitet.
Mm.
Mm. Inte för att de brinner kanske för det här kallet, eller vad man ska kalla det.
Alltså egentligen
de mer brinner för att bete sig illa.
I det fallet mer ett tröttande påhäng.
Aha, exakt. Ja, just det, jag måste ju skapa också.
Nu måste jag iväg med mina målningar och sådär, va? Och
finns det
är klart att jag
kan...
karikerar här, och det finns ju på den litterära sidan, det finns på alla sidor, men det finns den tendensen. Sen tror jag att om man går in i konstnärskap med de förutsättningarna, då går man väldigt snart på grund.
Man blir lite långvarig då.
Man blir lite långvarig i yrket, om man säger så. Men det finns hos unga människor, det är där det är ett problem. Mm. Alltså det finns hos uppväxande människor en romantisk föreställning om vad det innebär att vara konstnär. Mm. Som framförallt handlar om arbetsskygghet.
Det finns en trivial lek som heter Pest eller Kola. Vill du spela den?
Vad är det?
Ja, det är att jag ger dig två alternativ. Och så får du välja ett av dem. Mm. Och du måste välja ett. Och det blir roligast om du väljer ett och inte bara säger pass. Det är på skoj. Felix, du har skrivit de två sista. Du kan få dra dem själv om du vill.
Aha, ja. Okej, ja.
Okej. Är du med?
Ja.
Suga på talmannens stinkestav eller sitta 15 år på halv för grovt narkotikainnehav?
Ja, det är det senare då.
Det är det senare. Starta en podd med Cissi Wallin eller aldrig mer få dricka vin?
Det var svårt. Nej, men Cissi, man kanske kan komma överens med henne ändå.
Ja, låt oss återkomma till det.
Du har ändå gjort ett program med Liv Strömqvist.
Ja, vi återkommer till det. Aldrig mer få läsa en bok eller i ditt hem alltid ha en lös vattensnok. Äckligt ju.
Ja, som fan. Jag...
Ja, men alltså, jag menar ormar, det är överdrivet tycker jag. Vadå, man kan väl ha dem som husdjur, varför inte...
Ja, men lös, komma in i sängen.
Men är den giftig då?
Eller? Nej, snokar är vi inte giftiga.
Nej, men det finns ju giftsnokar va?
Ah, okay.
Inga giftsnokar.
Ah. Nej, men då kör jag snokar.
Du kör snokar, ja. Bli portad på Gyllene Freden eller genomgå en ledprotesoperation och 5 gånger i veckan behöva besöka ortopeden? Helvete, ligger ute i Bromma.
Nu kommer ni in lite på minerad mark här, för att jag hade för ja, så här, 7-8 år sedan starka ortopediska besvär.
Och jag trodde du skulle säga att du hade
blivit portad.
Det kan inte bli portad. Det kan inte bli.
Nej, där kan du bete dig.
Och jag kan säga att det var det fan jävligaste som jag varit med om. Det går inte att beskriva. Det är de smärtnivåer man uppnår. Nej, alltså då är jag hellre portad på fredag.
Eller hur?
Ja.
Det var då du insåg det där med lidande konstnären. Ja. Inte hjälper.
I 5 år från och med idag leva och bo. Nej. I 25 år från och med idag leva och bo med den lite störiga politikern Tobias Billström. Eller från och med idag leva i 5 år och bo med den lite störiga professorn Ebba Witt-Brattström.
Vad sa han, hette den här politikern?
Tobias Billström.
Ja, vi kör honom.
Det är bäst visar.
Jo, men det...
Ja. Tvingas dela cell med Daniel Heldén eller vara rebell i den fria syriska armén?
Ja, vad fan. Jag, mitt hjärta klappar för Syrien.
Norras gerillakrig.
Ja, det har varit otroligt mäktigt att se det med en sån väst och Palestina
med korslagda patronbälten.
Ja, uff. Den
du har ju Photoshop på datan, Felix.
Ja, gud.
Han tappar båt också.
Den bilden.
Han tappar båt, okej.
Nej, han heter pappa båt.
Ja, ja, pappa båt.
Följa med Snoop Dogg på turné i en hippiebil eller tvingas lyssna på Peter Englunds 51:e utläggning om slaget vid Gallipoli?
Nej, men jag gillar ju Peter, va? Alltså, nej, det gör jag gärna.
Ja. Ja. Men han kan hålla låda.
Du vet att det var osmanerna där, de stod på stranden.
Ja, och så nej, men visst, jag har halv koll i alla fall. Nej, jag kanske behöver lära mig mera.
Men du, läste du Cissi Wallins avbön?
Ja,
Vad kände du då?
Trötthet.
Kändes genuin, tycker du?
Nej, men varför kan inte folk tänka efter för? Det är väl det man...
Ja, men om man nu inte har gjort det och ändrar sig, ska man inte ändra sig då för att man borde ha tänkt efter för? Eller?
Nej, men alltså, om man verkligen anser att man begått någonting som är djupt orätt, då tycker jag att det är vackert att man talar om det. Om man är en offentlig person, vill säga, och det har skadat personer i offentligheten på det sätt som det gjorde i det här fallet. Då, för att det ändrar på något sätt ändå... stämningen i samhället. Mm. Det är ingen tvekan om det. Och därmed så har hon gjort någonting gott. Mm. Det anser jag.
Ja. Ja, jag också. Ja. Vad tyckte du om debatten? Läste du om Linda Skugges sågning av En ensam plats?
Ja, jag har följt den och min nuvarande partner Stine Otterberg har också skrivit ett fint inlägg i den debatten.
Vad skrev hon då?
Hon säger att det är dumhet att påstå att det där inte skulle varit en recension. Det är en recension. Den ansluter sig till litteraturkritikens traditioner. Och i viss mån...
Den auktoritet på området.
Och det gör den. Och jag tycker det är fullständigt legitimt att skriva på det som man gör.
Ja.
Så jag vill inte säga att jag håller med, men det är en annan sak.
Ja, det är en helt annan sak. Gud, ja.
Men man har absolut rätt att skriva så.
Och folk hakade, det är jag.
Och jag kan säga att jag var lika jävlig under en period av mina yngre dagar som litteraturkritiker.
Har du några sågningar som du känner såhär, oj det där?
Alltså, läs min artikel om Mats Jellefelts roman I höstens bleka ljus, så får ni se.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Be sponsored by Mindler.
Jessica är på
Lövengrip. Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt. Det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle ha Flam här som är queen av möten. Men,
men hur,
jag kan anta att man får boka möten online, vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det, psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten, psykologmöten online.
Det vill säga, det är skönt ändå. Ni håller ju på med som är mobilen ändå.
Ja,
det är där ni är. Mm. Det är där kidsen är.
Och nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En papp, eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250, det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan fråga
om det. Ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt vibe.
Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga,
ja,
när man måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Men här kan man bara skicka ett meddelande i appen så här. Det flög inte riktigt med Kerstin, för jag testa Lena.
Ja, eller Rolf liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur, och det är ska jag säga detta nu. Det kostar precis som ett helt vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader, bara för att det är otroligt mycket smidigare. Och det är inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt. Om det är något vi har lärt oss om Sverige, så är det att vi har bra vård, men det är långa köer.
Vårdköerna,
nej men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svar, alltså det är så här, nästa tid är 15 minuter, alltså det är
detta. Det är otroligt.
De är som på jour hela tiden för att lyfta den mentala, psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att
det är bilkör till psykologen, eller?
Exakt, det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså det är klimatsmart, veganskt. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla 18 år och uppåt. Det är vuxenpsykologi. Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att, att någonting gnager. För man kan också fråga Mindler, har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Då kan de säga ja eller nej, för de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänk, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Mindler-appen, sök vård, be om hjälp, och så hjälper de dig.
Exakt, och säger de nej, då lider du inte, och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Mindler.
Verkligen, stort, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack Mindler.
Tack för hjälpen.
Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner. Alicia, vet du vad Sini är?
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda, det är alltså en revolutionerande produkt, på riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Exakt. Jag tänker framförallt på klimatet.
Ja, och det här
är lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar. Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken, som du har gjort, vi har alla gjort det
och hela tonvis våra med plast.
Ja, tonvis
med
plast. Och
man har att gå till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej.
Vi är nere på grammen. Vi är nere på grammen. Och med sin får man en plastflaska och så får man en tablett som har, som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare. Och
sen
så fyller man bara på med vatten och låter det stå och dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Mm. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller. Nej, så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Mm. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan sinne. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha tills jag dör.
Ja, och det, men det är, också, det är inte bara det. Det är, de är liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Mm. Så den
gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte det där riktigt, men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett.
Mm.
Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, spöjar och det bara, man torkar bort det liksom. Det är helt...
Ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det. Det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Städa. Det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Du ska precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså, du får ett startkit, vi har på vinden.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan
är
du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i vattenglaset, i munnen. Nej. Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki, norr om Åbo.
Oh.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte...
Inte som det här kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska ligga i typ hundratusentals år innan det löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat.
Nej,
jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt, helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
Alltså, jag får bara vända frågan lite. När du själv har fått kritik liksom, för din anställning.
Har du fått kritik någon för något?
Det kan man väl påstå.
Men du, hur tar du det? Tar du personligt det eller kan du separera värld?
Det beror lite på vad det är frågan om.
Man ska
skilja mellan när jag får kritik för det jag skriver, för mina böcker, och när jag får kritik som person.
Vi börjar med böckerna.
Ja, men det måste man ju ta lugnt, därför att man ska inte publicera sig om man är inte beredd på att man kan få negativa omdömen eller hårda granskningar, och det ligger i sakens natur och det är fullständigt legitimt, och jag blir inte upprörd, det kan jag lova. Och sen kanske jag inte alltid håller med kritiken.
Nej,
det är inte skyldig att göra, men det är inte något problem. Att få kritik som person är en annan sak, va? Och i rimlig mån kan man väl vara beredd att ta till sig sån kritik, men samtidigt så finns det ju en punkt där den övergår i drev och kampanj och smutskastning och så, och då måste man inte ha en annan attityd. Och det lärde jag mig väldigt tidigt, ska jag säga. Det här är ju inte som kommit de senaste åren. Därför att ni ska veta att jag har varit inne i olika polemiker och mediekrig och varit utsatt för drev och misstänksamhet och förföljelse i 40 år. Alltså, jag överdriver inte. Jag kan säga att den första stora bataljen var sommaren 1982. Så det är snart 40
år. Peter Englund kan skriva om det slaget.
Ja, då
stod slaget vid Mellanhavet.
Och det var slaget om postmodernismen.
Ja,
och där, det har till och med skrivits en trebetygsuppsats om den, där uppsatsförfattaren visar att jag blev under ett halvt år utsatt för i genomsnitt ett personangrepp varannan dag. I någon av de stora tidningar, pressorganen, radio eller tv.
Det är goda 80 personangrepp.
Och det var liksom mitt elddop. Då var jag 33 år. Och jag måste erkänna att jag blev förskräckt.
Mm.
Därför att då var jag ganska ny på banan. Jag hade skrivit några år i Expressen, inte väckt så stor uppmärksamhet. Så kom jag plötsligt upp på riksscenen, Dagens Nyheter. Och en av mina första artiklar, jag tror min andra artikel, blir utsatt för detta Hiroshima.
Och vad var din tes som du drev då? Eller liksom din...
Alltså det tes jag drev var att mina jämnåriga bland svenska författarna var inte värda vatten.
Men det är ändå, ja.
Det är ju ganska enkelt tes, så jag tycker det var väl inte något upprörande med det. De hade gett ut en bok där de skrev om sitt förhållande till litteraturen och skrivaren, som heter Självdeklaration. Jag tyckte det var den värsta smörja jag läst på väldigt, väldigt länge. De var omedvetna och okunniga. De var inte orienterade i sin tids estetik. De kunde inte se på sitt skrivande med något som liknade elementär intelligens. Och de var dessutom...
Inga fingrar emellan.
Nej, alltså. De var dessutom självgoda och så här blaskigt, kladdrigt, självbespeglande på det här sättet som man faktiskt inte får vara som författare. Den enda som jag berömde, minns jag, för den enda jag tyckte hade skrivit på ett uthärdligt sätt, var Kristina Lugn. Vilket är intressant. Jag kom sen med att bli vän med henne.
Oj, vila i frid.
Fast många, många år senare. Då hade jag aldrig träffat henne ännu. Och det tog hus i helvete. Det blev ett sånt fruktansvärt liv. Och jag tror av två skäl. Dels därför att, precis som i Linda Skugge-debatten, man tyckte att jag var för elak. Mm. Man får inte skriva så där om kollegor.
Nej,
ska
precis.
Säga, va?
Kårandan.
Men det var inte bara det, utan jag tror faktiskt att det var någonting annat. Det var det att jag var inte helt okänd när jag steg fram som skribent i Dagens Nyheter. Jag hade verkat i tidskriften Kris i några år. Jag hade skrivit en serie i Ord och Bild, BLM och så vidare. Och det fanns väl en allmän känsla av att jag var på något sätt en farlig pretendent. Jag var en kille som var på väg in på fältet och som hade med mig ett bagage som inte andra riktigt hade. Och det kunde bli besvärligt om jag fick tillfälle att etablera mig. Därför då skulle man inte bli av med mig i brådrasket.
Och det blev man inte heller.
Och man skulle vara tvungen att ta hänsyn till saker som det var väldigt arbetsamt att sätta sig in i. Och hela fältet skulle på något sätt... Det skulle kantra på något vis om jag fick möjlighet att framträda i med full kraft.
Alltså man försökte mota dig.
Detta är min rekonstruktion av skeendet. Va? Och så plötsligt står jag där i Dagens Nyheter och deras mardrömmar besannas. Va? Och jag är uppbackad den dåvarande kulturchefen Arne Ruth och jag får skriva den här artikeln. Nej, nu eller aldrig. Nu ska jag bort honom. Om inte dödar honom nu så är det kört. Och det var det handlade om. Det handlade om att döda mig. Det handlade om att beröva mig modet att fortsätta inom professionen. Ja. Det handlade om att skandalisera mig på något sätt. Inte i den här fåniga bemärkelsen att folk har legat med fel personer och sådär. Men i intellektuell bemärkelse.
De ville på något sätt sänka det så att du inte skulle vara trovärdig.
Ja, liksom. Sen skulle jag vara trovärdig och därmed kanske snabbt också försvinna ur DNs medarbetarskara. Och sen ägna mig åt något annat yrke, bara gå till sjöss eller något sånt där.
Då ville man helst att de vill kasta dig själv.
Det fanns väl önskedrömmar på många håll, va?
Men
och jag insåg det på något sätt intuitivt, fast jag inte förstod hela skeendet. Så insåg jag det intuitivt samma dag som jag läste de första artiklarna och då insåg jag att nej, nu gäller det att...
Bepansade du dig med den här rustningen då?
Det gjorde jag. Då kände jag plötsligt att nej, men jag klarar det här.
Men och sen
och nu riktar jag mitt vapen väldigt noga. Nu skruvar jag in kikarsiktet här. Nu ska jag träffa dem i tinningen. För jag kanske inte har så många skott.
Det går från ett hagelgevär till en musköt.
Ja, liksom. Precis. Och så gjorde jag det. Jag skrev en stort artikel så småningom när debatten hade pågått då. Redan är drygt en månad, eller lite mer. Och där tyckte faktiskt att jag fick ordning på bataljen. Och dessutom, vilket var otroligt värdefullt, så fick jag stöd av några författare, några betydelsefulla författare, bland annat Erik Bäckman, som skrev en fantastiskt vacker artikel i Dagens Nyheter. Som heter Den pianospelande fågeln, som helt och hållet försvarade mitt perspektiv och mitt sätt att se på litteraturen. Och i och med det så insåg de många att nej, men vi kommer inte bli av med honom. Nej, vi lugnar ner oss lite, vi tar lite försiktigt här. Och sen sjönk liksom stridsnivån. Och så småningom upphörde larmet. Och sen var jag ju där. Men det var ju inte sista gången. För sen blev det liknande bataljer och uppror och kampanjer.
Men tar du till dig
egendomlighet ungefär var tredje år.
Men tar du till dig och reflekterar mer kring kritik inom dig än vad du visar utåt?
Nej, men jag tror inte jag gör det. Jag blev rädd första gången. Nej, men verkligen. Jag blev rädd. Alltså när du är ny på fältet och inte förstår hur det känns att se ditt namn i jättestora bokstäver på rubrikplats.
Just
och
det.
Bli betraktad, bli alltså kallad idiot med lite andra ord, va? Men i princip det. Och dessutom skadlig, för det handlade ju också om det. Det på något sätt skulle vara skadligt det jag gjorde. då blir man lite chockad. Om man kommer från den akademiska världen som jag gjorde, där tonen är en annan. Där man är, visserligen bekämpar varandra och lustmördar varandra, men man gör det med mycket, mycket tunna dolkar. Va? Mm. Med en droppe gift på spetsen.
Men så nu, liksom det här senaste drevet då, hela akademikrisen, ja. Sara Danius, ja. Alltså tog du det bättre då liksom, även fast det var så mycket större än vad du gjorde när du var?
Ja, det måste jag säga. Alltså, jag menar, när vi kommer så långt fram i berättelsen, då är jag menar, man ska ju komma ihåg att det till exempel var väldiga bataljer kring mitt inval i akademin, som ju bestreds av många och som ju gav upphov till stora artiklar av ett ärrörigt slag som var riktade mot mig från mina fienders sida. Och jag mer eller mindre öppet beskylldes för att vara nazist och lite andra småsaker bara så här.
Vänta, var bottnade de anklagelserna?
Ingenting. Nej. Utan att bara att i raseri över sig man tar plats i akademin, för då skulle de aldrig hamna.
Men det här hakkorset har du inte alls.
Och sånt där. Och det har varit, det är bara jag som kommer ihåg alla de här bataljerna, alla de här påhoppen, alla de här
känns som att du
har. Men
jag kan säga att de är kanske 20-30 stycken.
Ja. Bär du med dig harmen?
Och därför liksom, när vi kommer fram till det här som ni syftar på nu, jag menar, vad fan. Ja. För mig var det business as usual.
Men har du blivit förbittrad?
Nej, det tycker inte att jag har blivit. Jag känner mig inte bitter, absolut inte.
Men lyckades du försonas med Sara Danius innan hon gick bort?
Vi hade ingen beröring, vilket är lite sorgligt på ett sätt, efter det att hon steg ut ur akademin i april 2018.
Jag skulle säga att den allmänna historisk skrivningen som det ser ut nu är väl att du är den fula gubben och hon vann och var lite graciös. Och
ja, jo, men det är ju det så kallade narrativet som har etablerats. Men det
narrativet
har väldigt lite med verkligheten att göra, och det kommer ju inte heller att bli bestående i historisk skrivning. Det kan jag säga med väldigt stor sannolikhet i alla
men
fall.
Men ångrar du något? Ångrar du något i hur du hanterade?
Ja, det är klart. Det går inte att gå igenom ett sånt där fasansfullt förlopp utan att man ångrar någonting efteråt. Ja. Men jag ångrar inte det att jag gjorde motstånd mot Sördagens linje. Det kommer jag alltid att vara stolt över att jag gjorde. Men jag ångrar andra små saker som felbedömningar som jag gjorde. Framförallt att det tog så lång tid, flera veckor. Det kanske inte är lång tid för er, va? Men i det här fallet, eftersom det går så snabbt i ett sånt här medieskede.
Ja, så alltså det handlar om timmar.
Du måste veta direkt vad du ska göra, och gör du fel så kan du få oerhörda konsekvenser.
Krishantering. Liksom.
Krishantering, precis. Va? Och det, varje minut det är som när någon råkar ut för en olycka. Va? Varje minut är
dyrt. Men hur ser det ut när ni bråkar? För liksom
nu, ja, men grejen var det att vi hade liksom aldrig bråkat på det sättet. De hade ju haft det där Rushdie-grälet som det kallas. I slutet av 80-talet, det var ju då rätt långt bort, och de flesta som var med om det fanns inte längre med i akademin och så här, så det kändes inte alls aktuellt, alla hade glömt det, och därför hade, och vi hade haft det hade varit en fantastisk anda och stämning i akademin under i varje fall de 15, 17, 18 år som jag hade varit med, va? Så att vi var helt oberedda på att det kunde uppstå en sån här intern konflikt som det plötsligt gjorde, och blev helt ställda, skulle jag vilja säga. Mm. Jag blev det i varje fall. Och det tog mig flera veckor att inse vad det var som var i görningen överhuvudtaget. Vad det var som hände. Vad som hände bakom kulisserna och vad vissa personer i denna krets förberedde. Jag ska inte gå in på det. Jag får inte göra det. Det här tillhör saker som är belagda med sekretess.
Oj,
lång tid framåt. Och jag ska inte heller tala för min egen sak eller så. Jag kan bara säga psykologiskt sett så att det var, tror jag, för oss alla en oerhörd chock.
Vi kollar lite nyord, så om du har koll på dem.
Okej.
Intimitetskoordinator.
Men lägg av.
Hon har inte haft.
Men det är ju du som har skrivit den här boken.
Svenska
akademins intimitetskoordinator. Ja, vad är månadslönen för en intimitetskoordinator?
Jag tror att man fakturerar.
Nej, men jag frågar, alltså, vad betyder ordet?
Det här är alltså en ny ord som är upptagna.
Jag har aldrig hört ordet, måste säga, men jag förstår ju ungefär vad det menas. Att det är någon som ser till att rätt människor träffar rätt andra människor.
Person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna.
Jaha, ja, då hade jag nästan rätt.
Det
blir något svallmogna efter mig i tog. Kamikaze-tips.
Ja, nej men det, men när man ger sin kompis typ att svetsa igen kabinen och kör för fan.
Väldigt bokstavligt.
Jag är helt bildigt.
Hirohito gav det tipset till alla
jag bara. Förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända.
Ja, man bara tippar.
Kanske.
Ja, man tippar blind så att säga. Ja.
Kanske man.
Kanske man. Ja, det är väl det här att det lär vara ett sociologiskt problem nu att unga män har så svårt att bestämma sig för om de ska hålla fast vid en tjej eller inte. Va? De dejtar en massa så vet inte riktigt vem de vill ha. Är det inte så?
Ja.
Man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande.
Ja.
Chem sex.
Vad sa du?
Chem sex.
Som i kemikalier på engelska.
Alltså kemsex alltså.
Ja, kemsex.
Ja, kemska nog precis.
Ja. Jag vill försöka ställa till det lite för dig. Alltså, kemsex.
Ja, bara, just det. Man testar varandras svavelsyra. Nej.
Det är ju helt enkelt sex på drog.
Ja.
Ofta för att höja metamfetamin på något sätt.
Ja, okej.
Vilka droger har du haft sex på?
Alltså, min drogmerit är så löjligt små att jag kan nästan inte tala om det.
Men det är årgångsvin.
Absint.
Nej, men okej, och ni utvidgar begreppet att när det gäller Bordeaux så här, va? Men då kan jag ju prata i timmar.
Det kan du.
Men alltså, jag kan säga idag består mina droger av en och annan Havana Puro, alltså en riktig cigarr.
Mm. Men du rökte någon hövding på 70-talet?
Alltså jag har rökt en, jag vill tänka, Mariana cigarr tror jag.
Mm.
I Texas 1980.
Mm. Stark scen.
That's it.
Hur var det då?
Jag märkte ingenting.
Nej, men jag är inte alltid. THC-receptorerna måste ju vakna.
Just det.
Första gången ner ibland.
Ja, det är som första silen är inte så fantastiskt.
Men jag menar, det,
andra, tredje.
Det är klart att, men som sagt, med ett mer utvidgat robegrepp, då kan vi prata i timmar.
Mm. Det är ju en egen podd.
Krympflation.
Krympflation. Ja, det är väl de där indiska tröjorna man köper som är 2 nummer mindre än man tvättar de första gången.
Minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning. Ja. Är det så?
Ja, kaffe.
Har jag blivit större eller har glassen blivit mindre?
Men det där har pågått länge. Alltså, jag minns fortfarande när de minskade. Marabou hade en 50-öres mjölkchoklad på 60-talet. Mm-hmm. Och då istället för att höja priset så tog de liksom och skar in lite grann det här utrymmet mellan chokladrutorna. Så att det blev ett lite mindre graminnehåll. Som barn upptäckte man det direkt. Och upprördes. Och det var första gången man förstod att samhället kanske är ohederligt.
Jävla insikten då, eller? Wake up call.
Stod ett slag.
Ja, väldigt starkt.
Lesser visser,
jaha. Nu blir det avancerat. Alltså, är det när man skryter med sin okunnighet?
Det låter
lite så. Men en person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer.
Ja, men
om jag skulle sitta här och berätta. Så här,
det är liksom halva bussen.
Ja. Ja, precis. Jag skulle sitta här och berätta för dig om Ann Jädelhunds värv. Ja. Då skulle det vara lesser visser.
Ja, jag fattar.
Boomer.
Ja. En gång till.
Vad är en boomer?
Boomer, alltså för ett tag sedan, men det är nu decennier sedan, så pratades det om babyboomer och sånt där, va? Och det är folk som är födda under vissa år och så är det.
Mm, ja, det är egentligen.
Men det är också en personlighetstyp.
Det är väl du, Horace?
Eller? Du,
ja, det är, vilket år är du född? Statistiskt sett faktiskt, 48 var ju en av de stora årgångarna.
Mm. Mm. Men man använder det ofta när folk, lite äldre människor, har lite svårt att kanske orientera sig och navigera i samtidens mer tekniska.
Till exempel, de sätter på ett FaceTime-samtal och så förstår de inte att de är i bild liksom, och så glasögon.
Det lär ju vara rätt vanligt.
Ja, det är,
och jag också, alltså, jag är själv skyldig. Jag kan inte ta bort kommentarer så att det.
Simp, S-I-M-P.
Det låter som det var engelska och inte svenska.
Ja, det är det.
Ja, men vi lånar lite.
Vi tar det bara rakt av.
Ja, simp.
Det var det kommer från. Ja. Vad betyder
det? Vad är det, Felix?
Simpel. Men att man är simpel,
på engelska?
Att man är
person
enkel
som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse.
Det är lite som toffel.
Nej, menar du det? Men det, alltså, det är lite... ett viktigt ord. Ska se vad det kan betyda på engelska. Ska vi se här.
Det kan vara en förkortning från början.
Det är ett internetord som används, alltså typ lite så här.
Vi alla simpar
nästan. Man som underkastar sig.
Det är en förkortning av simpleton.
Ja.
Och simpleton, det är ju inte något direkt smickrande att säga.
Nej, det är det ju verkligen.
Det är dumme Jöns ungefär, va? Ja. Men skulle det vara överfört då till att man...
Ja, men det har blivit
då... Överröser andra med komplimanger.
Ja, men man är lite...
För att komma i säng med vederbörande.
Jag ska förklara, det. Alltså, att inom internetkulturen så finns det ju då streamers då. Kvinnliga streamers som har filmar sig själva när de spelar tv-spel till exempel.
Aha, och, det gör man alltså.
Ja, det gör man. Och då har man en massa tittare som kan chatta med en live.
Och donera pengar.
Och
alltså,
de kan donera pengar. Och då finns det vissa typer av män.
Varför
då
gör de det?
Därför att de gillar innehållet. Istället för att köpa. Alltså, de får innehåll gratis. Men så tänk, det är som om man skulle få din bok gratis. Men så gillar man den här aforismen så mycket så att man skickar lite
man
pengar ändå.
Man betalar för den ändå.
Ja, som en gatumusikant.
Ja, gatumusikant.
Precis, gatumusikant. Inkomstformatet. Och då finns det vissa män som ger hutlösa mängder pengar i hopp om att då vinna
deras gunst.
Slags gunst som de ju aldrig kommer göra. Och nej, då är man en så kallad simp.
Det,
att man
alltså,
är
precis, liksom, ja, men det,
i sin enfaldighet.
Det får man väl ändå säga ganska rättvist. Då, ja, för det. Att något dummare har jag aldrig hört talas.
Du har aldrig haft något att du liksom har kastat dig platt inför en, framför en kvinnas fötter. Det är ofta fötter som de är intresserade av.
Ja,
också,
de älskar fötter.
Fötter?
Pervers.
Pervers.
Okay. Alltså det finns ju fotfetischister. Alltså det finns ju några berömda. Stifla Breton till exempel. Den franska författaren var ju fotfetischist. Det framgår ju av hans verk också. Det vet man ju. Ja, jag vet, det var det. Och det är alltid samma
Quentin sak.
Så små fötter, de ska vara lite rosa. Sådär, va? Och speciellt hälarna är väldigt viktiga. Och Pushkin var ju alltså den ryske diktaren Pushkin snackar
man ju. Han var en fotfetischist.
Och det viktigaste detaljen i en kvinnas utseende för honom var små fötter. Mm. Men nej, det är ju en relativt sällsynt perversion får man ändå säga.
Ja. Men vadå,
eller är mörkertalet stort?
Mörkertalet är stort.
Ja, sista ordet, Horace. Cancel culture.
Ja, det vet vi ju vad det är. Och det har jag ju även personligen upplevt.
Mm. Vad tycker du om det då?
Inte.
Tycker inte om det?
Fegt.
Ja. Finns det någonting positivt med det?
Nej.
Men så här, för i det här... Om jag, min uppfattning kan jag det är inte att man diskuterar och kritiserar. Nej. Utan man försöker stänga av.
Nej,
och det,
ja,
det kan visst,
men ordet som sådant är negativt. Alltså inte ens de som ägnar sig åt
nej,
det skriver under på
nej,
att det är
men
det
är bara
gör,
fekt. Liksom. Liksom, man låter inte meningsmotståndaren komma till tals. Mm. Det är vad det handlar om. Man är för känslig för att höra någonting som avviker från den egna heliga uppfattningen. Mm. Och man blir alldeles till sig. Man bryter samman. Mm. Man är en liten snöflinga som smälter i solen.
Snowflake!
Nej, men det där är allvar. Därför där håller på att ödelägga framförallt den amerikanska universitetskultur genom att man skapar såna safe zones där man ska slippa höra någonting som avviker från ens egen grova fördom om människan. Mm. Varför ska man ge någon den tillfället? Det är tillfället. Det tycker jag, det finns ingen anledning. Man ska höra det som man inte tror på.
Ja, det är jättehämmande för
en sak jag tänkt på innan också, apropå det här med konstnärsmyten, om vi är inne på cancel culture. Och du berättar om att det finns konstnärer som vill ha bara det som är till gagn för dem och de ska få liksom
livsstilen,
bara agera inte. Livsstilen, bla bla bla. Inte det låter för mig och för många lyssnare då som att du beskriver din vän kulturprofilen. Skriver du under på det?
Nej, verkligen inte. Nej, det är ju helt galet. Men, nej, men det blir ju så. När en viss händelse betonas för mycket så går alla tankar till den. Och så, så blir det bara...
Det är lite elefanten.
Det blir knas. Va?
Vi, har du bråttom?
Nej, inte alls.
Sitt en liten stund till, snackar vi lite mer om detta i eftersnacket. Och Jorge, min fucking broder. Det är så synd att du har en annan moder. En annan fucking moder. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.